Det här är Talkshow i P1 med mig, Erik Galli, och dig, Katrin Zimmermann. Halloj.
Hej.
Hej, hur mår du?
Förutom att min hjärna är lite överhettad, jag kanske redan på förhand måste be om ursäkt för en viss långsamhet, jag vet inte. Annars är det bra.
Ja, vad har du gjort?
Nej, men vadå? Det är ju bara den här oerhörda värmen. Jag vill inte vara den som klagar.
Nej.
Kvällarna och nätterna är ljumma och underbara.
Ja.
Men är det inte lite varmt dagtid?
Jo, det är verkligen det. Jag blev osäker nu när jag sa hur man säger ditt namn. Säger man det liksom lite mer engelskt, Catherine? Eller säger man det mer åt Katerin-hållet?
Nej, mer åt Catherine.
Catherine.
Ja. Min mamma är från Nya Zeeland. Det är inte för att jag vill verka cool.
Nej.
Som jag har lagt mig till med ett engelskt uttal.
Okej, men jag tror dig. Själv känner jag mig lite naken. Faktiskt. Jag hade ett Bridget Jones-moment när jag kom hit. Jag skulle köra det här är mitt första pass som programledare då. Och så hade jag glömt mina byxor.
Ah, du menar det där när hon åker ner för stången på en brandstation och hela hennes rumpa i minikjolen är i fullt fokus. Är det ögonblicket?
Jag tänkte inte så specifikt, men nu känner jag mig verkligen som exakt det, ja.
Det är ett av mina favoritögonblick med Bridget Jones.
Ja, men vilken tur.
Alltså jag ser ju att du sitter i shorts och tyckte själv att det var ganska avspänt att gå ut på det sättet. Ja, men det var alltså inte meningen.
Nej, de är ju väldigt korta. Alltså, jag vet att det här är radio, men det är ju ändå P1. Och det känns ju inte så professionellt att välkomna gäster in i en studio i kort. Men jag kom på när jag satt mig här, så jag vet inte hur... Man kanske inte ens ser man från dig att jag har byxor på, eller jag inte har byxor på mig. Eller det funkar lite som på Teams, att de skulle kunna tro att jag...
Ja, absolut. Så länge du inte reser dig upp så kommer jag bara ha fullt fokus på din svarta, långarmade tröja.
Precis, för den är ju...
Ja, verkligen.
Ja, men vad bra. Nog om mina shorts nu. Vi ska prata om andra saker idag, faktiskt. Vi ska prata om smarta hem och elbilar.
Men jag undrar ändå om du hade en stund där du övervägde att du skulle åka tillbaka hem och bara hämta något längre.
Planen var att jag skulle åka in till det lokala köpcentret här och köpa ett par byxor på lunchen, men sen hann jag inte det.
Nej.
Så då fick det bli som det blir. Vi ska prata om miljardärer i ubåtar bland annat. Vi ska prata om en 77-åring som fick knark-sms av polisen. Men först ska vi prata om årets kanske viktigaste rättsprocess.
Mm-hmm.
Den handlar om lögn, sanning, en kvinna och en man. Och en jury som fått i uppdrag att fatta ett viktigt beslut. Kan du gissa vilken rättsprocess?
Alltså jag har ju lite fått förhandsinformation. För annars skulle jag säga lögn, kvinna, man. Det brukar ju ingå i väldigt många rättsprocesser. Så utifrån det hade jag inte kunnat ta det. Men långt ljust hår i Hollywood.
Mm. Ja,
om du hade sagt det.
Ja, okej. Ja, du har helt rätt. Jag misslyckades med att vilseleda här. Vi ska i alla fall prata om det här.
Jag är här för att stoppa pressarna.
Ja, det är alltså Gunilla Persson versus Stoppa pressarna. Gunilla Persson som är känd från bland annat tv-programmet Svenska Hollywoodfruar och nu den senaste Melodifestivalen-upplagan. Stämmer skvallersajten Stoppa pressarna för grovt förtal? Och det handlar om tre artiklar specifikt. Stoppa pressarna har publicerat en massa fler om Gunilla då. Och idag hålls det rättegång i Stockholms tingsrätt. Och vi har faktiskt med oss vår alldeles egna Thomas Nordegren på plats. Hallå Thomas.
Hej, hej.
Hej, du har en gäst med dig.
Ja, vi sitter, alltså rättegången är precis avslutad utanför sal 27 här i rådhuset i Stockholm. Och här bredvid mig sitter en av huvudpersonerna, nämligen Gunilla Persson. Hur känns det nu?
Ja, jag känner mig lättad över att det hela är över. Att man har fått gå igenom den här dagen med alla förhör och ja, nu gäller det bara vad beslutet blir.
Och du hoppas på att det blir fängelse?
Ja, jag hoppas att rättvisa skipas och då är ju straffet för ett brott är ju fängelse.
Men domaren fick tillrättavisa dig för att du blev så upprörd när Daniel Nylén förhördes.
Han ljuger så fruktansvärt mycket och han har ju en viss jargong då som är lite smörig och inställsam. Så att jag var tvungen att ryta till lite grann.
Nej. Alltså Daniel Nylén, han var här alldeles nyss men han har försvunnit just nu för han väntar ju också på domen. För vi vet ju inte om de nu kommer till ett snabbt beslut och då kallas vi in igen. Eller om de vill ha någon dag till på sig och då kommer domaren att kalla in oss här och säga att juryn behöver mer tid. Det är 5 kvinnor och 4 män som ska avgöra. Vad är värst Gunilla? det är ju tre. Dels att du är djurplågare, att du har utnyttjat din egen dotter och vikt ut henne, eller att du är en bidragsbrottsling som du har beskyllts för.
Värst är det när man anklagar mig för att inte vara en god mor eller djurplågare. Klart, det här med brottsligheten är ju också väldigt tungt. Alltså. Men när det gäller min person och min familj, så är ju det som slår hårdast. Och det var ju det som gjorde att jag bröt ihop i tårar. Därför jag orkar inte med dessa trakasserier av förtal. Det är avskum.
Ja. Nu ska vi säga att Daniel Nylén, som alltså står åtalad här, han har ju försvarat sig att stoppa pressarna fyller en viktig funktion. Han har sagt att det var de som var först med att avslöja Fredrik Federleys sambo. Det var också han som var först med Linda Stav och Mats Löfving avslöjande om Rikspolisstyrelsen och att Annie Lööf skulle avgå. Men han tog inte så mycket upp om sin roll när det gäller skvallret om kungaparets skilsmässa och sådär, eller kronprinsessparets skilsmässa. Vad hoppas du ska hända nu?
Jag hoppas kunna stoppa pressarna. Att det här magasinet online inte kommer att kunna fortsätta med sina trakasserier.
Ja.
Tack för det, Thomas. Vi har ju inte med oss då, som sagt, Daniel Nylén här, eller Stoppa pressarna. Det blir ju en liten ensidig bild av det här nu. Daniel har ni säkert inte med om att han ljuger då, som sagt.
Nej, han säger ju att han har bara förmedlat nyheter och att det här med djurplågeriet, det är bara att han har refererat till Gunilla Perssons egen hemsida och vad följarna har sagt, och han har bara så att säga vidarebefordrat dem och att Gunilla själv fick försvara sig. Och när det här gäller att vika ut sin dotter, så säger ju det allvarliga här var ju att man har pixlat bilderna så det ser ut som att hon ligger naken.
Men det gör hon inte, alltså?
Ja, man har ju pixlat en bikinibild så att man kan få intryck i Stoppa pressen att Gunillas dotter Ulrika ligger och poserar naken i en bild som hon har tagit, och att hon därmed också så att säga har vikt ut sin egen dotter. Och sen är det ju det här med bidragsbrotten, där ju det är ju helt klart att Gunilla Persson har ju aldrig dömts för bidragsbrott. Däremot så har hon ju fått en dom om att hon ska betala tillbaks pengar till Försäkringskassan. Så det var en massa diskussioner om hur man ska tolka, så hur Nylén kunde lita på sina källor från Försäkringskassan som han påstår att han har. Men det ska bli intressant att se. Det är ju svårt att få någon fälld i tryckfrihetsmål. Och instruktionen står ju tydligt att man ska hellre fria än fälla vid. Så det blir mycket intressant. Och det blir ju relativt dyrt för den som förlorar. Advokatkostnaden ligger på 250-300 000 kronor. Och den som förlorar får ju betala motparten. Nu kommer Daniel.
Ja, jag hörde det på direktsändning. Och är det inte Sveriges Radios sätt att båda parter ska höras?
Jo,
du har ju inte gjort någon som helst ansträngning för att söka mig.
Du var här alldeles nyligen, men sen försvann du.
Ja, för här står du nästan och propagerar för Gunilla Persson. Och det gillar jag inte när jag hör det i sändningen.
Jag refererade just till dig.
Jag hörde att han ropade faktiskt. Daniel.
Men vad är dina huvudargument? Varför ska du inte få en månads fängelse?
Det här är nyhetsbevakning. Och vi har ju, till skillnad från motparten, kunnat bevisa att jag har haft skälig grund för alla uppgifter. Det är ju alltså motståndarna eller motparten som ska bevisa det här, och det har man misslyckats med. Men nu återstår det ju att se vad juryn säger. Det är deras beslut.
Men det här med djurplågeri, att vika ut sin dotter och ha begått bidragsbrott som det ju hon inte har gjort.
Ja, vi börjar med de två första artiklarna, så det är inte vi som har påstått det. Det är ju nyhetsbevakning. De här artiklarna är det ju hennes följare. Och det är klart att stormar i sociala medier, så måste ju vi som en nyhetssajt kunna kunna rapportera om det här. Beträffande bidragsbrottet så har jag också i salen berättat hur det gick till uppkomsten av artikeln och att jag har haft skälig grund när vi gjorde den publiceringen. Sen har det i efterhand framkommit mycket riktigt att Gunilla Persson inte är dömd för bidragsbrott. Men när artikeln publicerades så hade jag då enligt förtalsparagrafens andra stycke skälig grund till att publicera uppgiften, och därför ska jag frias.
Det var ju perfekt att vi fick även Daniel Nyléns sida på saken här. Jag skulle vilja gå vidare. Vi har med oss också Mårten Schultz, professor i juridik. Hallå Mårten.
Tja.
Hej. Jag skulle vilja veta, hur väl fungerar vårt system för att skydda enskilda människor mot den här typen av publiceringar?
Ja, när det gäller de medier som inordnas under det särskilda grundlagsskyddet som till exempel E-radio eller Daniel Nyléns publikation gör, så är skyddet för mot ärekränkning svagt.
Vad kan man som enskild människa göra då?
Man kan anmäla det, och då anmäler man det till justitiekanslern, för det är bara JK som kan ta hand om den här typen av ärenden. Justitiekanslern åtalar nästan aldrig för förtal, en gång per decennium ungefär. Och då får man i andra hand driva målet själv, och det kan man göra antingen på det här sättet som Gunilla Persson har gjort, det vill säga att hon har åtalat chefredaktören och en ansvarig utgivare, Daniel Nyrén. Eller så kan man istället driva det bara som ett skadeståndsmål, men oavsett hur man driver det så ska det prövas, precis som ni har redogjort för väldigt bra här, så prövas det alltså först av en jury, och först om juryn fäller så kommer juristdomare att säga sitt i saken.
Daniel Nyrén pratar ju här om att han hade skälig grund att tro att de här uppgifterna som han publicerade stämde vid tidpunkten. Hur tar man reda på om det stämmer det där att ha skälig grund eller inte?
Så skadsregeln är uppbyggd som en trestegsraket. Först så kollar man om någon har pekats ut som brottslig eller klandervärd. Och det verkar ju Gunilla Persson ha gjort, och det verkar Daniel Nyrén också vara med om på att det ledet är så att säga uppfyllt. Då föreligger förtal i teknisk mening. Förtal i teknisk mening kan vara tillåtet, och det är ju, mycket av nyhetsrapportering handlar ju om att man rapporterar från brottmål och sånt, och då pekar man ju ut folk som brottsliga eller klandervärda. Det kan vara tillåtet om det ett var försvarligt att sprida uppgiften, och två, uppgifterna är sann eller fanns skälig grund att tro att det var sann. Sanningsfrågan brukar sällan komma i spel, eftersom många gånger så brukar publiceringar när det är förtal anses oförsvarliga. Och då gör man alltså, om Daniel Nyléns publicering anses oförsvarliga, då kommer skälig grundfrågan inte överhuvudtaget spela in. Men i tredje steget, om det anses vara försvarliga publiceringar, då kommer man behöva pröva Daniel Nyléns invändning då om att han hade rimlig anledning att tro att det här var sant.
Mårten Schultz, det här är ju en rättegång med en jury. Det känns lite ovanligt i svensk kontext. Vad är det för slags jury? Varför har man det?
Det här är inte mer än 250 år gammalt system som vi har i speciella tryck- och yttrandefrihetsmål. Så det är i princip bara såna här mål som vi har en särskild jury. Och då är det så att juryn svarar bara ja eller nej på frågan om de här tre olika åtalspunkterna då, om de är uppfyllda. Så juryn skriver inga skäl eller motiveras inte. Och om juryn säger nej, det här var inte förtal, då är målet slut så att säga. Då kommer juristdomarna inte in i spel, då blir det ingen skriven dom och då går inte att överklaga heller. Så juryn har väldigt, väldigt stor makt där.
Vilka konsekvenser skulle du kunna få då för ståuppgiftspressarna om de skulle fällas här?
Ja, jag tror ju inte att det blir några 3 månaders fängelse, men det skulle väl teoretiskt kunna bli ett väldigt kort fängelsestraff i kombination med skadestånd, men det troligaste är väl att vid en fällande dom att det blir böter.
Och vad tror du då? Tror du att det blir en fällande dom, om du spekulerar?
Ja.
Okej. Okay.
Då tackar vi där Mårten Schultz, professor i juridik, och vi ska också säga stort tack till Thomas Nordegren som var vår reporter på plats från tingsrätten i Stockholm.
Ja. Jag tyckte det var så roligt. Jag såg hur Runar Sögaard gled in på den här förhandlingen.
Jag hörde det.
För att, tror jag, ge sitt stöd till Gunilla Persson som förhöll sig oerhört kallsinnigt och var bara så här, jag känner inte honom. Aha. Jag gillar typ inte honom. Sa hon något åt det hållet.
Aj. Ja, men det har gått mycket rykten om att det ska ha funnits både den ena och den andra kända profilen där som ska ha känt sig illa behandlade av Stoppapressarna. Men jag kunde inte bekräfta det ryktet sen med Thomas, så jag vet inte. Men Runar ska ha varit där i alla fall. Katrin, brukar du också känna så här att man gör allt man gör i livet är att upprepa samma dumma mönster om och om igen, att man liksom aldrig lär sig?
Mm, det finns några sådana återkommande saker, absolut.
När brukar du känna så? Vad är dina lär mig aldrig mönster?
Att ligga och scrolla på mobilen när jag ska sova på kvällen för att jag inte kan sova och då kommer jag heller inte kunna sova.
Nej.
Till exempel.
Jag tycker att hela livet mer eller mindre känns så här.
Åh nej!
Men jag är också väldigt dum, Katrin.
Det kan jag inte tänka mig.
Men faktiskt så kändes det lite bättre när jag läste en grej. Minns du i juni förra året när den här lilla turistubåten Titan försvann?
Mm.
Det var 5 personer ombord då. Bland annat miljardären Stockton Rush som ägde det här företaget som hade byggt ubåten. Och de skulle ner till Titanic då, men ubåten försvann då och hittades senare imploderad.
Mm, jag minns att det var några dygn där det var ett enormt sökpådrag.
Ja. Och det har gått alltså mindre än ett år sedan det här. Och nu ska en ny miljardär ner och göra samma sak. Det är dollarmiljardären Larry Connor från Ohio som har beställt en ny liten ubåt. Och den kommer kosta tiotals miljoner dollar. Den kommer att byggas inte i kolfiber då som den som imploderade, utan i akryl. Alltså plast, Catherine.
Mm.
Något helt nytt tydligen som inte hade varit möjligt förrän för ungefär 8 år sedan. Tidigare så har man gjort ubåtar i titan då framförallt.
Det är något också med att testa en ny teknik när man ska ner. Är det 4000 meter?
Ja, det är 4000 meter. Och vad är det med miljardärer och deras akuta längtan efter att implodera i havets djup?
Men det kanske är något med miljardärer att de har testat allt annat.
Ja.
Och att tristessen ligger där och bubblar. Och så är det så här, ja, men jag har ju aldrig åkt ner till Titanic, till skrovet som ligger där.
Ja.
Kanske att även jag ska utmana ödet.
Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Vi byter ämne. Catherine, hur skulle du definiera triggervarning?
Att man blir varnad för att något kan dyka upp som gör att man kan reagera negativt.
Mm, precis. Alltså en trigger är då ett stimuli som skapar en stark negativ automatisk reaktion hos oss. Och det har ju blivit liksom trendigt i sociala medier bland vissa personer i alla fall. I typ 10 år nu känns det som.
Mm. Och väcker raseri hos andra.
Ja, visst. Alltså hur känner du för triggervarningar?
Vet du, jag tycker att jag stöter på triggervarningar särskilt ofta. Nej. Jag kanske inte rör mig i de här polariserade miljöerna på det där sättet. Det var ju länge sedan man gick på universitetet som jag förknippar nu till exempel med triggervarnings eller önskemål om triggervarnings till exempel.
Men hur skulle du känna om du fick en glimmervarning?
Behöver man varnas för något som glimrar och väcker något positivt?
Jag vet inte, men jag var bara så sugen på att få använda det där ljudet.
Det lät underbart.
Folk verkar nu ha tröttnat lite på triggervarningar. Det verkar vara liksom som alla trender går lite upp och ner. Och jag har sett på TikTok att man nu pratar om glimmer. Och glimmer är då ett psykologiskt begrepp, ungefär motsatsen till en trigger. Ett stimuli som skapar en automatisk känsla av lycka eller lugn. Och som hjälper oss att reglera känslorna genom att lugna vårt nervsystem. Har du några glimmer?
Alltså, är det återkommande då? Ska jag bli lika glad varje gång jag tittar ut på de här stora almarna utanför mitt fönster som gör lite att det är som att bo i en trädkoja?
Precis. Alltså, det kan vara, jag läste några vanliga, för de är ju individuella då, men det kan vara liksom att känna känslan av solens sken på ens hud. Eller för min del är det så här, när jag är trött på tillvaron här i radiohuset så stirrar jag ut genom fönstret på de här lummiga trädkronorna i parken utanför.
Men då har vi lite samma glimmers som vi blir glada av då, de här lummiga träden.
Just det.
Jag blev i och för sig jätteglad häromdagen också när jag var i mataffären och mannen före mig hade glömt sin plånbok och tjejen bakom mig sa jag swishar.
Mm.
Och han bara, men jag är inte säker på att jag har pengar på kortet. Jag litar på dig. Swisha mig när du får pengar på kontot.
Gud vad trevligt. Så att, vadå, att uppleva andra människors...
generositet och tillit. Det gjorde mig tillfälligt lycklig.
Vad mysigt. Svårt att återskapa kanske.
Det är, ja, det var därför jag undrade om man kan ha enstaka glimmers.
Just det. Ja. Men för just det här med att hitta det vackra i tillvaron i alla fall, det är ju en typ av glimmer. Det har beteendevetaren och psykoterapeuten Filip Bäckmo tänkt mycket på. Välkommen till Talkshow, Filip.
Tack, tack.
Filip, vad säger forskningen? Finns det evidens för att vi mår bättre av att söka det vackra i livet?
Det gör det. På olika sätt. Inte en överväldigande mängd, men det är lite knepigt att forska på det. Det är ungefär som att jag läste en studie som visade att kor hellre ligger på ett mjukt underlag än ett hårt.
Mm. Det kan man ju relatera till även som människa.
Ja, det krävs kanske inte så mycket forskning. På samma sätt menar jag att det vackra får oss att må bra. De här glimmer sig ett exempel på det. Men det gör, alltså, trots att det är ganska uppenbart så finns det en hel del studier som visar på ökat välmående och livstillfredsställelse i samband med skönhetsupplevelser. Det finns en hel del studier som visar på det.
På vilket sätt tycker du att det är relevant då att prata om det vackra i förhållande till vårt mående? Alltså, kan det hjälpa som terapi till exempel?
Ja, men det finns en intressant studie som kom, jag tror det var 2016, och den handlade om, man skulle lägga märke till 9 vackra saker per dag. Mm. Och då var det 3 saker skapade av människan, det kan vara konstverk eller något annat, 3 saker som har med naturen, almarna som ni pratade om, men också 3 beteenden, precis som det som Katrin tog upp med kön där. Att lägga märke till 9 vackra saker per dag var starkt korrelerat med ökat välmående men också minskad depression för de som hade det. Effekten var dock väldigt kortvarig, den var inte bestående över tid. Men det fanns en tydlig effekt, så att helt klart finns det någon terapeutisk effekt av att vi befinner oss i rätt relation till det vackra eller det sköna.
Men kan det funka som glimmer att dricka den första klunken av en kall öl en väldigt varm dag? Eller är det fusk?
Ja, då kommer vi till nästa svåra fråga, nämligen det här är ju något som är lite svårt för psykologin och framförallt för en slags empirisk psykologi. Det är klart att människor har en positiv erfarenhet av det, men om vi pratar om det skönhet och skönhetsupplevelser, så om vi jämför skönheten i första klunken i en kall öl med skönheten att se ett vackert konstverk eller Mona Lisa eller någonting, det är väldigt olika erfarenheter. Mm. Även om jag kan tillstå att båda sakerna kan vara underbara, så det finns någon typ av gradskillnad här som jag tror är viktig att medvetandegöra.
Ja, men om vi ska hålla oss kvar vid begreppet skönhet, alltså för mig, jag vet inte vad det säger om just mig, men det känns ju lite befläckat, det begreppet, av skönhetsindustrin. Alltså, när du pratar om skönhet, vad lägger du in i det begreppet då?
Nej, men igen, om vi tänker oss, i vetenskapen så är det så viktigt att kunna definiera saker och ting. Jag läste en definition av skönhet inför det här som var ganska aktuell, och den lät så här. Det är differentiering av likhet, differentiering och likhet som möts, vilket skapar harmoni. Jag vet inte om det säger oss särskilt mycket. Vi måste packa upp en sån definition, man måste jobba med. Vad exakt menar vi? Väldigt svårt att formulera i en definition. Samtidigt kan vi belysa det med exempel. Och om vi tänker oss ett skönhetsbegrepp som är väldigt förytligat, så finns det någon slags tunnhet i värde där, eller någonting som inte har verklig substans. Medan andra upplevelser, som det kan finnas skönhet i sorg. Sorgen över barn som växer upp. Det är ju liksom, vi har inte kvar de små knubbiga kramdjuren längre. Och samtidigt är det som det ska. Mm. Så det finns en sorg i barn som flyttar hemifrån, och så är det som det ska. Det finns något väldigt vackert i det. Och det är något helt annat, och något med mycket mer djup och substans än en ytlig skönhet. Så det är ett enormt begrepp.
Måste man förnya sina glimmers? För att det kan bli lite uttjatat efter ett tag, och då kanske inte ger samma positiva effekt längre.
Jag tror att det är att börja helt fel ände. Att jaga glimmers blir som att liksom bli någon slags konsumtionsattityd som jag anar ibland på sociala medier och annat. Och det tror jag inte är en framgångsrik väg. Snarare tror jag på att sakta ner, stanna upp, ge saker tid som vi vanligtvis kanske hastar förbi. Och istället för att, så att säga, försöka fylla på med nya, intensiva, häftiga glimmer, så tror jag det är bättre att försöka se dem i det lilla, där man är. Framförallt genom att vi saktar ner oss själva en aning.
Låter ju lite besläktat med mindfulness då.
Ja, men det är det. Förmågan att uppfatta skönhet hänger ihop med förmågan till närvaro.
Men, ja, men för det, vi pratade lite om sociala medier här i början, och där ser man ju att det är många som lägger upp till exempel här är 10 glimmer som jag har eller sådär. Alltså finns det inte en poäng med att, jag har funderat på det liksom, om vi har blivit väldigt mycket bättre på, jag känner igen mig i det själv, att leta efter triggers och sämre på att leta efter glimmer. Kan det inte finnas en poäng i det ändå? Alltså att det inte måste vara att man samlar dem som poäng.
Ja, igen, med den risken att alltså det är ungefär som om någon del av oss vill kunna greppa, kontrollera, styra, aktivera. Jag tror inte skönhetsupplevelserna underordnas i den delen i oss. Jag tror snarare när vi befinner oss i ett öppet tillstånd av närvaro som vi kan bli mottagliga för skönhetsupplevelser som annars undflyr oss. Det finns en risk med det här ackumulerandet eller jagandet efter eller försöka fylla på som gör mig i grunden skeptisk, framförallt när det gäller till skönhetsupplevelser.
Du, Filip, helt kort, du är intresserad för något som heter transpersonell psykologi, och vi har en producent här som tror att det kommer bli en nya trendiga inom psykologi, så vi vill ändå ställa frågan, vad betyder det?
Den grenen av psykologin har försökt att bli trendig sedan 1969 och har inte lyckats ännu. Så jag vet inte om det kommer att lyckas. Men det är en gren av psykologin som intresserar sig särskilt för den här typen av upplevelser som i begreppet transcenderar den vanliga jagupplevelsen. Till exempel är det inte helt ovanligt att om vi pratar om estetiska höjdpunktsupplevelser så upplever vi oss som om vi transcenderar vårt eget jag och ingår i någonting större. Till exempel ett meningsfullt, vackert universum.
Mm. Det låter ju underbart.
Ja, den är djupt meningsskapande. Ja, och för de som har den här upplevelsen så är det både problematiskt och underbart. Därför att, vad ska vi göra av? Vad betyder det här? Det är så viktigt och så betydelsefullt för den som har det vi kan kalla transpersonella upplevelser. Samtidigt så blir det ju frågor om metafysik eller livssyn. Vad är det här? Vad är det jag har upplevt? Och hur kan jag förklara det? Hur kan jag förstå det här? Så att det är ett intressant fält. Mm.
Och med det vill jag önska dig en glimrande eftermiddag, Filip Eppmo, beteendevetare och psykoterapeut. Tack.
Tack detsamma.
Gillar du teknik, Katrin?
Ja, du och jag har inte känt varandra så länge, men det lilla du har sett av mig när jag står och svär vid en skrivare. Mm. Vad skulle du gissa?
Jag hade inte tänkt outa det i radio.
Okay, men jag är rakt av teknikfientlig, snudd på. Alltså jag är väldigt analog.
Ja.
Och jag har inte den här underbara nyfikenheten på nya tekniska prylar.
Nej.
Utan jag tror mer att en otålighet väcks hos mig som gör att jag aldrig liksom bemästrar dem.
Mm.
Och då struntar jag i dem.
Mm.
Tyvärr.
Jag är ju kille.
Mm.
Och som kille är jag väldigt mottaglig för teknikreklam.
Grattis.
Tack. Jag vill ha allt de försöker sälja på mig. Och alla system ska gärna kunna prata med varandra, som det heter. För att jag är kille.
Mm.
Och därför tycker jag att det är coolt. Men vet du vad, Katrin?
Nej.
Jag hatar teknik.
Ja, du också.
För den fungerar inte.
Och det beror på tekniken eller på dig? För jag är alltid beredd att ta på mig skulden när tekniken inte funkar.
Nej, men där skiljer vi oss åt. Ja. För jag tänker inte ta på mig den här skulden. Mina appstyrda rullgardiner till exempel, de har buggat sig så att de öppnas 6 varje morgon och jag vaknar förfärad i blandande solsken.
Aha.
Min tv som ska se ut som en vacker tavla när man inte använder den på väggen. Nej, men den lyser ju för starkt då, så att det ser inte alls ut som en tavla utan det ser ut som skräp. Jag kastar mina pengar på de här teknikbolagen. Men mitt
liv blir liksom, hör det, för det är ju dyra grejer.
Men ju smartare mitt hem blir, desto sämre blir det. Bara. Alltså, det blir bara sämre och sämre. Jag känner det är manshat, typ. Det är en mansfälla.
Mm.
Och en grej som jag är mycket orolig för nu, trots att jag inte har någon, det är elbilarna. För att jag känner att det här är nästa grej som jag kommer att liksom bli mottaglig för att köpa. Och efter att ha läst ett antal artiklar på nätet så känner jag att de kommer orsaka många oskyldiga människor stort lidande, däribland mig.
Vad är det mer specifikt med elbilarna? För det är inte de självkörande bilarna du pratar om nu, utan det är bara elbilarna.
Det är, vet du vad, jag har gjort en lista och jag vill ställa någon till svars för det här, Katrin. Och det ska inte bli dig, utan det ska bli, jag har valt Peter Esse som är youtuber och teknikjournalist med fokus på bland annat elbilar. Live från en elbil som förhandsvisas för honom just nu någonstans i Nederländerna. Hallå Peter.
Nej. Hej, trevligt.
Hej, trevligt. För det första, jag tänkte bara börja med, är det fel på mig som Katrin säger eller är det fel på prylarna som jag köper?
När det kommer till smarta hemmet så tror jag nog det är lite blandad kompott. När det kommer till elbilar har du nog inte så mycket att vara rädd för.
Mm-hmm. Okej, okay. Kan jag lista några grejer för dig då som gör mig frustrerad över elbilar?
Ja, absolut.
Mm. Då börjar vi. Nummer ett, det här med att elbilarna ska vara så smarta då. Det är ju för att de har en massa mjukvara. Och häromdagen läste jag om en kvinna i Kalifornien som skulle uppdatera sin Tesla medan hon satt i den på en parkeringsplats. Nej, men då låser bilen dörrar och fönster och stänger av alla system, inklusive AC:n. Så den här kvinnan, hon är fast i sin bil på en parkering i den kaliforniska solen. Och hon friteras ju då levande och den här uppdateringen tar 40 minuter. Och då undrar jag, är det här normalt, Peter?
Att uppdatering tar 40 minuter eller att friteras levande i Kalifornien?
Ja, men alltså båda låter ju som en mardröm.
Ja, kommer jag bli friterad om jag köper en elbil, undrar jag.
Nej, men företrädesvis så kan du göra det som den här kvinnan borde ha gjort. Istället för att spela in TikTok så hade hon kunnat använda de handtagen då för att öppna dörren.
Men det var inte de vanliga handtagen väl, för de var ju låsta?
Nej, det finns på alla bilar som har knapp för att öppna bilen, som i detta fallet, så finns också handtag. Och det är lite viktigt faktiskt att poängtera det. För det låter som en lite smårolig historia. Men säg exempelvis om du har ett barn i bilen som råkar trigga igång den här uppdateringen. Man ska inte dra igång uppdateringen när man sitter i bilen. Det är ju bättre att göra hemma från mobiltelefonen då. Men skulle det vara så är det bra att lära då ungdomar och kanske även vuxna då, att om det finns en knapp så finns det alltid också ett handtag, oftast lite längre ner på dörren. För du kan aldrig bli inlåst i en bil. Oavsett om det är elbil eller en fossilbil så går det inte att bli inlåst. Okay, så det finns alltid en liten knapp.
Så det var fel på kvinnan i det här fallet och inte på bilen?
Ja, men jag tror till och med hon visste att det fanns ett handtag. Det var bara att hon hade hört att det kunde skada fönster utanpå den här bilen. Men det gör det inte. Det har vi bekräftat när min kompis råkade använda handtaget istället för knappen där. Den gick inte sönder bilen eller fönsterutan.
Nummer två då på min lista. En smart grej som vissa bilar har är tydligen automatiska vindrutetorkare som slår på när någon av kamerorna ser regn. Och det här tycker jag låter jättesmart då. Problemet som jag har läst på nätet verkar vara folk som klagar på att kamerorna tror att de ser regn ganska ofta. Och så åker man runt där i strålande solsken med vindrutetorkare som går av och an. Är det vanligt?
Ja.
Ska det vara så?
Så blir man retad av den som sitter bredvid. Nej, men det har jag upplevt faktiskt på min bil. Och det är ju då enbart specifikt denna biltillverkaren som helt enkelt har sparat in på regnsensorer som ju finns i alla bilar i princip utom då denna bilen. Och då så har de använt kamerorna och då var det väldigt komiskt då, för att om du satte på farthållaren på den här bilen så då kunde kamerorna känna igen regn. Det var nästan så att den var bra på att använda vindrutetorkarna när det var sol, när det inte var sol, snö, men aldrig när det regnade.
Och det här låter som mitt smarta
hem. Ja, det verkligen. Nej, det här var så dumt så att det var nästan som man undrade om det här var på riktigt. Nu har de löst det genom att det inte är tvingande att ha automatiken på vid farthållaren. Men nej, just vindrutetorkare och känner av det om det regnar, det är ju inte den här biltillverkarens största gebit, kan jag säga.
Trea på min lista då, det är att man slår på den här automatiska körningen, autopiloten eller vad det kan heta. Och sen så kör bilen ju då helt själv. Men så kör man liksom bara in i ett träd och brinner upp i bilen eller något sånt. Alltså man läser ju sådana skräckhistorier om folk som blir påkörda eller att det blir en olycka någonstans. Hur vanligt är det? Kan man lita på det där, Peter?
Ja, oavsett om det heter autopilot, pilot assist, X-pilot eller till och med, nu har vi inte det i Sverige, komplett självkörande då kallar de det, eller FSD, full self-drive. Det finns inget som heter autonoma bilar idag på det sättet överhuvudtaget, inte ens i närheten, utan du är som förare alltid ansvarig och du mera pratar man inte så mycket om olika nivåer av självköring, utan man pratar huruvida det ska vara hands on, eyes on. Det vill säga händerna på ratten, ögonen, blick, titta mot vägen. Mm. Och även om bilar har såna här ganska så avancerade styrassistenter vill jag kalla det. Alltså det vill säga att bilen håller sig i mitten av filen och kör framåt. Då kommer den ändå säga att du måste efter ett tag, om du inte, den inte känner av att du har händerna på ratten, så kommer den säga att du måste ha händerna på ratten och... Och det är inte efter ett tag, det handlar om en halv minut. Och många nu bilar känner av att du inte, om du inte tittar på vägen så får du lite skäll. Och då vi kan prata om att de är så känsliga så att om du försöker ändra radiokanal eller byta låt i din musikspelare så kan den till och med säga till då. Så att ju mer avancerade bilarnas liksom, assistenter blir, ju mer aggressiva är de att du är ansvarig. Och det där håller på att förändras lite. Jag tror att snart kommer vi inte behöva ha händerna på ratten på motorvägen när vi kör rakt fram. Men vi kommer alltid ansvara för att titta på vägen. Det tror jag. Så att det egna ansvaret är oerhört högt när vi kör bil av goda anledningar.
Om man går tillbaka till det här med det smarta hemmet då, Peter Esse. Alltså jag är ju så oerhört besviken på alla smarta grejer som jag har köpt men som inte alls känns så smarta nu. Hur ska jag liksom hantera min besvikelse?
Ja, men först och främst måste du gå till botten med problemet då. Jag tänker om rullgardinerna alltid går upp 06.00, har du haft en arbetsgivare eller chef hemma och installerat de här? För det verkar ju väldigt effektivt för att komma upp.
Mm. Jo, men det är det.
Så, ja, det
precis,
är väldigt
du bara
effektivt.
Ändrar dyngsrytm så att du kan anpassa dig till det här.
Mm. Ja, så är det ju. Det smarta hemmet är kanske, jag måste säga, det måste vara det mest korkade som finns. Jag skulle vilja kalla det uppkopplade hemmet faktiskt. Och
du håller med mig om det här?
Absolut, 100%. Jag är ju väldigt teknikpositiv, men då är det ju enbart om tekniken är positiv. Och när det kommer till det uppkopplade hemmet, som jag vill använda den termen, så skulle jag säga att vi är väl lite klara med det. Eller vi har liksom nått målet där. Vi kan sätta igång vår musik via rösten. Vi kan sätta igång timers i köket via rösten. Vi kan tända och släcka via rösten. Och numera så är det så smart så att du inte dödar hela det smarta hemmet bara för att, svärmor eller svärfar råkar trycka på lampknappen, det är ju klassiker. Det har man löst också på olika system då, så att, och sen rullar det in upp och ner då, företrädesvis utan schemaläggning 06.00. Sen har vi ju dammsugaren som springer runt där hemma. Numera har de blivit så smarta så att de kan känna igen trösklar. Här det senaste att det skulle ta 5 år för att de skulle fatta en tröskel och ta lite sats för att köra över. Och så gräsklippan där ute och så ett uppkopplat lås till dörren. Sen är vi väl nöjda med livet, är vi inte det?
Ja.
Vi ska inte koppla ihop dem heller. Det är väldigt viktigt. Vi ska sköta en och en. För så fort vi försöker koppla ihop dem så får vi en felkedja utan dess like som bara vill en ont.
Peter, är det här en mansfälla?
Ja, det är det väl. Det här problemet med mycket smarta hem är väl att ibland så kan ju vi vara lite manipulativa när vi vill köpa grejer då, vi teknikentusiaster och tillika män. Jo. Och då brukar vi ta det så här som att ja, men vi börjar med en dammsugare som generellt sett, det borde ju inte vara så, men det är ofta så att den som är mest intresserad av att bli av med dammet hemma, det kanske överväger lite åt det kvinnliga hållet då, va? Och kan man då vara överens att det här kan automatiseras. Det är det som är risken med det smarta hemmet, att det finns kanske ingen som säger nej alltid hemma till det här, och då bara rullar det på och snöbollseffekten blir bara större och större. Men ofta så är det nog så att lagom är bäst i hemmet, annars blir det för mycket.
Det kan också vara så att försöken att bromsa de här inköpen inte alltid hörsammas. Alltså, anekdotiskt så, men så kan det också vara.
Så kan det
och
också vara.
Jag vill bara säga så här, jag har aldrig känt mig så starkt i mitt analoga förhållningssätt.
Ja, men det var ju för
som väl. En liten present från dig, Erik.
Ja, men det var det lilla faktiskt, Katrin. Stort tack Peter Esse, elbilsjournalist och youtuber på plats i Nederländerna i en nylanserad så kallad smart, kanske, elbil.
Tack.
Det är också någonting som är så gulligt med att du sitter och googlar upp också då.
Ja.
Olika problem som har uppstått även utanför ditt problematiska hem.
Ja, men jag vet
för att
det här kommer
komma. För att bygga på ditt självhat när det gäller hur du använder de här smarta
produkterna. Ja, men jag vill inte gå i samma fälla igen, Catherine. Det låter inget bra det här, tror jag.
Nej.
Med elbilar. För mig. Du, förra veckan pratade du och Jonas om de här knark-smsen som Göteborgspolisen har skickat ut till 8200 personer vars telefonnummer har förekommit i mobiltelefoner beslagtagna i narkotikaärenden.
Ja, det var ju ändå en formulering där om att så här, ni är inte misstänkta, men vi kan komma att söka upp dig för ett samtal.
Exakt, hotfullt eller i alla fall illavarslande. Men,
starkt ångestframkallande om man skulle få det där smset skulle jag säga.
Exakt.
Och vänta på att polisen kanske hör av sig. Även om man kanske förtjänar om man har köpt knark.
Ja, det kan man ju diskutera. Men de här sms:en visade sig, de drabbar inte bara de som de är tänkta att drabba. För 77-åriga Gritche Thomsen var på pensionärsföreningens vårfest när hon plötsligt fick ett sms från polisen. Då tog det roliga slut. Det var alltså Göteborgspolisens sms då, där det antyds att någon har köpt knark från Gritches nummer och att polisen kan komma att återkomma.
Också pinsamt inför hennes kompisar på pensionärsträffen att hon ju framstod som en knarkbrottsling eventuellt.
Exakt. De här vännerna då som du är inne på i pensionärsföreningen, de tyckte att det såg ut som ett bedrägeri.
Aha.
Och de tyckte att hon borde strunta i det, vilket hon också gjorde. Men när hon kom hem sen på kvällen så såg hon ju på tv-nyheterna att det var på riktigt det här. Och Gritche säger då till Aftonbladet att hon blev, citat, riktigt arg. Hon förstår inte att man bara får skicka ut sånt här till privatpersoner utan att berätta lite mer om det eller ringa upp kanske. Vad tycker du?
Jo, man undrar hur många av de andra 8200 som var i hennes situation. Alltså som typ inte har varit i närheten av knark.
Verkligen.
Och ändå har fått det här mässet.
Gritche bor dessutom inte i Göteborg, hon bor i Ystad, vilket ju får henne att undra lite hur träffsäkra polisens nummerlistor är. Å andra sidan, tänkte jag så, kan ju även 77-åringar bosatta i Skåne ta en vild helg i Göteborg. Gritche menar ju att hon själv inte har köpt droger då, men jag vill bara föra det till protokollet att vi åldersdiskriminerar ju inte här på Sveriges
Radio. Verkligen inte.
Då har Björn Gunnér från Vetenskapsradion kommit in i studion. Du har just klivit i land, har jag förstått, efter en lite speciell båttur.
Har jag gjort. Klivit i land här ganska närheten. Jag var ute och provåkte den här nya elektriska passagerarfärjan som är tänkt att börja köra passagerare i höst här i Stockholmsregionen. Och det speciella med den är att den då inte bara är elektrisk utan det är ju en så kallad bärplansbåt. Och det där ni pratat om tidigare i talkshowet, då lät du väldigt teknikintresserad tycker jag, Katrin.
Men det handlar ju om de här, det ser ju ut som pinnar som går ner i vattnet och sen så är båten ovanpå. Det ser ju helt otroligt ut.
Ja, det ser ut som pinnar det som går ner och det är de här stagen, men det finns ju något där under som är själva nyckeln till alltihopa. Det är det som är bärplanen. Och det beskrivs ju som vingar som båten använder i vattenbrynet eller precis under vattenytan. Det ser ut som någon slags tvärställda medar under båtskrovet, men man ser inte dem när båten utåker. Men det är det som är själva det spejsade med det här och ja, som jag fick testa på idag.
Vad tog du med dig från det samtalet när ni pratade om det sist, Catherine?
Att det var en gammal teknik faktiskt som har funnits i över 100 år.
Det var faktiskt
och att jag är förvånad över att den inte har slagit bredare.
Nej, precis. Nej, men det är lite krångligt tror jag. Det handlar om att få styrsel på det där också. Men det stämmer. Det kom någon gång i början av 1900-talet de första. Och sen när det kommit till vågor. Sovjet hade ganska avancerade sådana färjor som gick på det där. Men i alla fall, poängen är då att den här, det blir som en vinge under båten som mot då vattenmotståndet, precis som flygplansvingar gör mot luftmotståndet, om de är rätt vinklade, lyfter båten upp. Och då kommer hela båtskrovet upp ur vattnet och det blir inget motstånd från vattnet för själva skrovet. Och då kan man liksom klara sig med väldigt mycket mindre energi 80% mindre energi kan du gå åt på det här sättet.
Hur kändes det att sitta i båten då? Var det annorlunda mot att sitta i en vanlig passagerarbåt?
Jag tyckte inte det, utan jag upplevde det som väldigt mycket som att åka båt. Det som var speciellt var att man körde först ganska långsamt, för du var tvungen att göra ut där. Man måste ha fart för att den ska lyfta. Så att när vi kom upp i fart, vi var borta vid Nacka någonstans, då plötsligt kände man hur det liksom lyfte man upp liksom. Och det var det som hände, att båten steg upp ungefär en meter ganska snabbt. Det var inte så att det var läskigt, men det kändes ungefär som att kanske man kom upp på en ordentlig våg och sen var man kvar där uppe. Och så åkte vi där, och sen så småningom så när vi skulle till en brygga så åkte vi ner igen, och så var det klart. Så att ganska ordinär båtåkarupplevelse. Det ser mer spejsat ut när man står och tittar på den från sidan, som jag tror att du hade gjort.
Mm. Men varför satsar SL då på de här båtarna?
Ja, men det är ju ett par anledningar. Det finns ju en tanke om att just i Stockholm och på en del andra ställen också, så finns det ju en väldig potential i att börja utnyttja vattenvägarna mycket mer. Det har man gjort en gång i tiden för länge sedan, såklart. Men nu för tiden så är det ju mycket liksom bil, tåg, buss. Man tänker man ska åka på väg på land. Men vi har ju, det vet vi som bor här, det finns många förbindelser där man kan stå och titta på andra sidan. Liksom. Och dit skulle jag vilja åka, men ska man ta liksom en vanlig väg så får man åka runt en otrolig sväng. Så att, och det har också börjat hända lite grann här och på några andra håll också, att man har börjat utveckla just kollektivtrafiken med båtar. Men det här är ju en tanke att man ska kunna köra den här lite längre sträckan. Jag tror man vill köra mellan Stockholms innerstad och Ekerö. Det är ju en timmes resväg nu med båt eller bil ungefär. Alltså Ekerö inåt Mälaren. Mm. Men med en sån här skulle det ta ungefär en halvtimme. Och det är ganska stor skillnad. Mm.
Men finns det någon som helst laddinfrastruktur för att kunna ladda de här elbåtarna i så fall?
Ja, jag vet inte precis hur det är med det där, men det är väl tänkt att man ska bygga upp det på varje ställe. Alltså en vid ena änden av sträckningen och en vid andra änden. Och det var faktiskt ett sånt här projekt på gång 2016. Då var jag och träffade samma politiker, provåkte en båt. Vi ska köra på en halvtimme. Det blev inget då.
Stort tack, Björn Gunnér från Vetenskapsradion. Vi ska ta tillbaka Thomas Nordegren faktiskt, eftersom domen har kommit i målet mellan Gunilla
Oj,
Persson och Stoppa Pressarna. Thomas, har vi dig här?
Ja, juryn har kommit fram till att det inte rör sig om grovt förtal, men om förtal i ett av fallen. Och de kommer att meddela straff på följden lite senare. Men juryn har alltså funnit Daniel Nylén och Stoppa Pressarna skyldig på en punkt. Men man kan väl tolka detta som att det blir inget fängelsestraff, utan sannolikt ett bötesstraff.
Okay. Men de får ta rättegångskostnaderna då för Gunilla Persson?
Ni borde väl ha Mårten Schulte svara på det. Jag vet inte de exakta bestämmelserna, men rimligen borde det väl vara så.
Vi ska tacka dig stort, Thomas, för att vara med under hela den här processen. Vi ska
ändå breaking-läge i talkshow direkt från domstolen.
Hur har intrycken varit, Thomas, från hela processen?
Ja, jag vet inte, vi ska höra här vad Daniel Nylén här, som är fälld skyldig på en punkt. Vi ska höra vad han säger här.
Ja, hallå.
Hej. Vad är din kommentar? Du befinns skyldig på en punkt.
Det får bli kort här.
Nu är jag inte skyldig, utan juryn har
sagt att det är förtal.
Ja, har sagt att det är förtal på en punkt. Nu är det upp till de tre rådmännen att juridiskt gå igenom juryns beslut. Och jag är utav den övertygelsen och förhoppningen såklart att rådmännen i den här i Stockholms tingsrätt kan lagen lite bättre än jurymedlemmarna.
Vi får se, det blir inte fängelse i alla fall.
Nej, jag behöver inte föras ut i bojer. Tack.
Vi måste tacka där, Thomas, på plats. Vi fortsätter med vår sändning. Tack också Björn Gunnér från Vetenskapsradion. Nu är det dags för Kulturnytt och Jonathan Eklund är med oss från Göteborg. Varsågod.
Det är jag, och vi ska börja prata film. Den svensk-iranske filmaren Ali Abbasis film The Apprentice riskerar att inte ta sig in på den amerikanska marknaden. Och det kan bero på rädsla för att stöta sig med filmens huvudämne, Donald Trump. Det skriver branschtidningen Variety. Det får Kristina Börjesson på filmens medproducent Film i Väst att reagera.
Det vore tråkigt, mer än tråkigt.
I slutet av maj hade filmen världspremiär på filmfestivalen i Cannes, men ingen amerikansk distributör nappade varken där och då eller nu efter. Och Kristina Börjesson är trots allt hoppfull, även om mycket står på spel.
För de som har lagt in den stora finansieringen i filmen så vore ju det inte så bra att missa en sån stor marknad. Vi äger en pytteliten del av filmen, så att det är inte det som är huvudsaken för vår del. Det är ju synd om filmen inte får möta en potentiellt stor publik.
reporter här, Fredrik Alveland. Och med oss nu är Björn Jansson, filmreporter på Kulturnytt. Hej Björn.
Hej.
Du såg The Apprentice på filmfestivalen i Cannes. Hur togs den emot av branschen när den visades?
Ja, den fick ju inget pris och jag tycker den fick lite väl ljumma recensioner, men det var nog den film som flest ville se i Cannes och det pratades en hel del om den. Inte minst om Ali Abbasis mod att våga göra en så kontroversiell film om Donald Trump. Det är ändå en våldtäktsscen med och fettsugning och maffiakontakter.
Mm. Vad skulle du säga är förklaringen till att den inte plockas upp och visas för en amerikansk publik?
Ja, USA just nu i presidentvaltider är en plats där det tassas kring det heta ämnet Trump. I helgen drogs ett pris in som skulle gå till Robert De Niro då han kritiserade Trump i samband med den nyss avslutade rättegången där. Och manusförfattaren till Ali Abbasis film The Apprentice, Gabe Sherman, han berättade att ingen i Hollywood vågade ta i filmen när den skulle göras. Det var därför vi vände oss till Ali Abbasi, sa han. Och Trump-kampanjen har ju gått ut och sagt att de ska stoppa filmen i USA. Kanske har det fått möjliga distributörer att tveka.
Mm, tack Björn Jansson för det. Imorgon invigs festivalen Stockholm Early Music med musik från antik till barock. Men i år har man behövt spara rejält.
Utbudet är reducerat med 40% gentemot tidigare år.
Innehållet i programmet är även i år fantastiskt, säger Peter Pontvik, festivalens grundare. Med akter från 10 länder och invigning i närvaro av kungaparet. Trots det saknas minst 1 miljon för att kunna möta inflation och prisökningar. Och kanske måste medlen i framtiden komma från annat håll.
Det är helt klart att om vi inte får andra lösningar som så att säga bär upp ekonomin i verksamheten så är vi ju nedläggningshotade. Så att jag gör ett upprop till alla intresserade och välbärgade människor att göra en insats.
Den tidiga musiken har ett direkt språk som många skulle kunna uppskatta om de bara kände till det, säger han. Och festivalen som grundades 2002 berättar en viktig del av vår historia.
Det är en ofantlig rikedom av ett gemensamt kulturarv som vi har. Det är 1000 år, ett helt millennium av musikhistoria. Så varför skulle den inte beaktas? Så att för att förstå var vi står idag så bör vi också känna till vad som finns i dåtid och hur det har utvecklats.
Det sa Peter Pontvik till reporter Anton Bennebrandt. Vi ska fortsätta på temat musik, för starka kvinnor är en trend på festivalerna för klassisk musik och opera i Sverige i sommar.
Opera på skäret i Bergslagen sätter i år upp Vincenzo Bellinis opera Norma om kvinnan som slits mellan sina roller som överprästinna, älskarinna och mor. Och i Stockholm dyker trollkvinnor upp på två ställen. Händels Alcina på Konfidensen och Armid på Drottningholms slottsteater. Hemma i P2s genomgång visar att det inte slutar där. På Dalafloda operafest i Gagnef i Dalarna sätts nyskrivna helaftonsoperan Döttrarna mina upp av Jonas Dominik. Medan Vadstena Akademin beställt nyskriven opera om kvinnliga pionjärer av Anna Einarsson med libretto av Magnus Florin. Den har fått namnet Fotografen. Nyskrivna verk märks även bland kammarmusikfestivalerna. Skallsjö sommarorkester arrangerar Evolution Music Festival i Vänersborg. Carl Wallin är konstnärlig ledare.
Vi letar hela tiden med ljus och lykta efter musik som liksom är energifylld, nyskapande och lite poppig samtidigt. Om vi kan bidra till att skapa mer sån musik så är det klart vi ska göra det.
Reporter hemma i P2s Elina Mattsson. Sist, nu är det klart vilka som ska spela de klassiska rollerna som Farbror Melker, Tjorven och alla de andra i den nya versionen av Vi på Saltkråkan. Henrik Norlén, som tidigare medverkat i flera av Johan Falk-filmerna och tv-serier som Modus, han spelar Melker och Tjorven spelas av debutanten Vega Åman. Serien spelas in i Stockholms skärgård och får premiär på SVT nästa år. Erik och Katrin, jag känner mig ofta som båtsman. Vilka känner ni igen i Saltkråkan-gänget?
Ja, men jag tänkte precis fråga dig, vem ska spela båtsman?
Jag tror att det är en liknande hund i alla fall.
Ja.
Mm. Nej, jag säger väl Malin då, lite i all ödmjukhet.
Ja. Nej, men jag känner mig
hon är jättesnygg och ganska tråkig i Saltkråkan, så jag skämtar bara.
Ja, men, du är snygg. Jag skrattar. Katrin, jag känner mig lite tagen av det här Thomas på plats. Han är ju en riktig stjärna.
Ja, det var ju otroligt att vi faktiskt började sändningen där och sen han får med utslaget.
Nej, men det var otroligt. Mm. Och han bara rände runt där och fixade alla de här personerna och intervjuade på plats. Det visste vi inte när vi började.
Nej, sända. Och det som jag tyckte var väldigt roligt var att Daniel Nylén hörde Gunilla Persson i vår sändning vänder tillbaka för att också få ge sin syn på saken.
Ja, ja, det var otroligt. Mm. Du, sist vi satt här och pratade så var det min första gång i talkshow. Och då rekommenderade jag lyssnarna att vänta med att höra av sig om man var missnöjd med min prestation eftersom min jobbmail inte hade börjat fungera.
Mm.
Men nu har den kommit igång, så nu är ni välkomna att höra av er med hat om ni...
Men.
Så jag ska försöka bättra mig där. Imorgon sänder vi inte talkshow eftersom det är riksdagsdebatt.
Det är EU-debatt. Ja. Det är toppkandidaterna.
Men ni hör oss på onsdag nästa gång. Och nu ska vi lämna över till Studio 1 och Monica Sarinen och Helena Groll. Ni ska prata om de här 37 miljarderna som Microsoft vill satsa på svensk AI. Men vad mer undrar jag?